Välkomna till Ekots lördagsintervju som spelas in fredag eftermiddag och jag heter Monica Saarinen. En dömd våldtäktsman fick 840 000 kronor i skadestånd från staten och kritiken har varit hård. Hur ser justitiekanslern på sitt beslut och på reaktionerna idag? Och var beslutet det enda rimliga? Vi möter JK Marie Heidenborg. Marie Heidenborg, välkommen hit.
Tack.
Ja, du är alltså ansvarig för det här väldigt uppmärksammade beslutet. 840 000 kronor till en våldtäktsman. Vad har du fått för reaktioner om vi börjar i den änden?
Ja, men jag har ju fått väldigt mycket reaktioner från allmänheten och det har ju varit mycket skriverier naturligtvis. Så att det har ju inte rådit något tvekan om den saken att det har rönt mycket uppmärksamhet och mycket, mycket negativ sådan, mycket kritik.
Det har ju varit debatt även på hög politisk nivå. Mm. Det finns en protestlista som jag tror har samlat in över 200 000 namn.
Jag har mottagit den.
Du har tagit emot den? Ja, och de kräver att du då ska dra tillbaka ersättningen, vad jag förstår. Mm. Kan du förstå de här reaktionerna?
Ja, absolut. Jag förstår reaktionerna. Det är naturligtvis, det är många komponenter i det här beslutet i ärendet som naturligtvis gör många människor upprörda. Så att jag förstår reaktionerna.
Varför gör du det? Hur kan du förstå dem när du samtidigt har fattat det här beslutet?
Jo, men det ingår ju i mitt uppdrag som JK. Som JK så jag ska bevaka statens intressen, men jag ska också företräda den enskilde mot staten och jag ska vakta våra grundläggande friheter som vi har i grundlagen. Och det här innebär att jag tid till annan måste fatta beslut som kanske inte är i linje med den allmänna opinionen och så vidare. Och det ingår i uppdraget att jag behöver, någon måste fatta beslut som kan vara svåra att förstå och som inte så att säga går i linje med vad folk kanske i allmänhet vill.
Men den här personen var ju inte oskyldigt dömd utan dömd till fängelse av både tingsrätten och hovrätten för grov våldtäkt och människorov bland annat. Hur kan man då överhuvudtaget få skadestånd av staten trots att man är dömd för sådana grova brott?
Alltså, svaret är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Och det är att det finns en väldigt, väldigt klar och tydlig bestämmelse i lag som säger att man ska få skadestånd i just ett sådant fall. Och den här lagen heter ersättning enligt frihetsberövande lagen. Och de allra flesta fall, Då får man ersättning när man har varit frihetsberövad och sen inte blivit dömd för brott. Men så finns det en särbestämmelse som tar sikte på just den här situationen. Att någon har blivit dömd för ett brott och sen efter att man då har fått resning så har man fått ett kortare straff. Och då säger den här bestämmelsen att då är man berättigad till skadestånd. Och i mitt uppdrag som JK så är det så att jag har ju då mandat att för statens räkning betala ut ersättning, skadestånd i olika fall. Men jag är då helt bunden, eller jag ska så att säga följa vad som följer av lag och praxis. Och det innebär att jag, även i fall där det skulle vara ömmande omständigheter, kan jag inte betala ut ersättning om jag inte har lagstöd eller rättsligt stöd. Men det innebär också att jag kan inte neka att betala ut skadestånd om det finns en tydlig lag som säger att här ska det vara skadestånd.
Och här spelar det ingen roll om det är en kriminell person, en dömd person eller om det är en människa som visar sig vara oskyldig till det brott som man har anklagat.
För att här finns den bestämmelse som tar sikte på just den situationen. Och det är ju också så att som JK är jag ju också skyldig att följa grundlagen och som säger att jag ska agera sakligt och opartiskt i alla fall och jag ska också naturligtvis beakta allas likhet inför lagen. Jag kan inte säga att nej, i det här fallet så verkar det oskäligt, i det här fallet så tycker jag inte att den här personen är värd något skadestånd. Då avslår jag begäran. Det skulle vara snarast myndighetsmissbruk från min sida.
Vi kommer till de här detaljerna om det här med oskälighet och sånt lite senare. Men bara alla som alla har kanske inte följt det här fallet, men den här gärningsmannen då som är dömd, han hävdade ju då att han var 15 år respektive 16 år vid båda de här våldtäkterna som han dömts för. Och det, men Både tingsrätten och hovrätten utgick då från en åldersundersökning av honom som visade att han troligen var 18 år eller äldre. Mm. Och det är ju det som är hela grunden till att han nu har fått ett skadestånd. För han hamnade med restriktioner i häkte. Han satt på Kumla och Norrtäljeanstalten som är säkerhetsanstalter. Mm. Han var då ett barn men behandlade som en vuxen. Mm. Men var det verkligen fel att behandla honom som en vuxen när själva underlaget som rätterna hade att ta ställning till faktiskt visade att han...
Nej, det var inget fel i det.
Nej.
Nej.
Vad var felet då?
Nej, felet var ju att det som jag känner till, han har ju hela tiden hävdat att han var då 15 respektive 16 år. Men i de ursprungliga domstolsprocesserna kom han fram till efter att Rättsmedicinalverket hade gjort en utredning att han var 18. Och så dömdes han då som det. Sen så ansökte han ju om resning i Högsta domstolen och la fram ny bevisning. Och det gjordes då en ny undersökning från Rättsmedicinalverket, vilken kom fram till att han då, ja, de gjorde bedömningen att han var 15-16 år. Och då rev HD i den här resningsprocessen upp de tidigare domarna på grund av att det har kommit fram nya omständigheter. Och sen dömdes han på nytt i hovrätten och då fick han ett betydligt kortare straff. Mm.
Men saken var ju också den att han lämnade ju inte in, han bevisade ju inte sin ålder förrän han ansökte om resning i Högsta domstolen. Då lämnade han in personbevis och födelsebevis i original. Det kunde han ju faktiskt ha gjort tidigare. Hade han inte ett eget ansvar här också?
Ja, alltså jag har ju inte varit delaktig i den processen, utan jag tittar ju på vad som har hänt senare. Det som är intressant för om man ska få skadestånd eller inte, det är ju framförallt att han har fått ett kortare straff. Men det är också så att det är ju inte en... Han är som tilltalad är inte skyldig att bevisa sin ålder. Det är faktiskt åklagaren som har bevisbördan.
Okej. Okay. Mm. Men många har ju då också reagerat just på skadeståndets belopp, 840 000 kronor. Hur kom du fram till att det skulle bli den summan just? Mm.
Ja, alltså då handlar det ju också om att den här lagen om ersättning, det är ett strikt ansvar för staten och det bygger i sin tur på att det här är ju en överträdelse där staten då har så att säga överträtt vår grundläggande frihet. Och där de beloppen som utgår, de är ju fastställda då i domstolspraxis genom många, många år. Den här ersättningsmöjligheten har funnits väldigt, väldigt länge. Så det finns en väldigt lång praxis från domstol hur de här beloppen ska beräknas. Så i stort sett kan man säga att inledningsvis så får du ungefär 30 000 kronor per månad. Men sen ju längre du är frihetsberövad, desto högre blir ersättningen per period eller per tidsperiod. Och de allra längsta, det är ju också då fastställt i domstol. Det är de här som har fått resning efter många, många år. Och där ligger då ersättningsbeloppet på ungefär 1 miljon per år. Och då är det så att när vi fastställer de här ersättningarna så har vi ju schabloner, nivåer som är så att säga beräknade efter den domstolspraxis som finns och som är då en, ska säga, linjära, ju längre du sitter desto högre blir
det, ökar exponentiellt helt enkelt.
Exakt.
Men du skriver också i ditt beslut att du har tagit hänsyn då till att han satt häktad med fulla restriktioner som ung då, han var väl 17 då. Och du har räknat med att han satt fängslad 14 månader för länge. Men i beslutet så skriver du också att han har fått förhöjd ersättning med anledning av brottslighetens allvar. Det låter ju som att du har givit honom ett slags belöning för att han har begått grova
brott. Ja, det kan låta så. Men då kommer vi tillbaka till detta vad som handlar om att alla ska behandlas lika. Och de schabloner som vi har och som ska gälla även för den här i det här fallet, där ger man viss förhöjning, bland annat då på grund av brottslighetens allvar, men det kan också vara förhöjning på grund av restriktioner och andra saker. Och det faller ut då på samma sätt på grund av att alla helt enkelt ska behandlas lika och det ska vara då efter samma måttstock som man bedöms.
Men nu vet jag inte om jag förstår riktigt vad du säger, men om det är en person som visar sig, som har varit frihetsberövad, visar sig vara oskyldig, får ett skadestånd, och då har man till exempel pekats ut som pedofil. Det är ju naturligtvis förskräckligt, och så visar det sig att man är inte det, man var oskyldigt anklagad för detta. Då kan man ju förstå att man får ett slags förhöjd ersättning för att man var oskyldigt utpekad. Här är det ju en person som är dömd för de här brotten. Varför ska han då ha förhöjd?
Men den här förhöjningen tar sikte till på en del andra faktorer också. Det är ju dels är det naturligtvis stigmatiseringen som är särskilt då för de som sen visar sig vara oskyldiga. Men den tar också sikte på att ju allvarligare brottet är, desto längre straff kan du förvänta dig. Men också att när du avtjänar straffet så avtjänar du också på en tuffare miljö. Så att det är olika faktorer som man lägger in i den här förhöjningen.
Så att det faktum att han satt på Kumla och Norrtäljeanstalten, det är det han så att säga får lite förhöjd ersättning
för
då?
Ja, det ligger i det som man tittar på när man har de här förhöjningarna.
Men varför skriver du då att det har att göra med det här brottslighetens allvar?
Ja. Man kan naturligtvis utveckla det mycket mer, men det är ju mycket det är den förhöjnings... Den anledningen, när vi använder den anledningen, så är det på grund av brottslighetens allvar, och då följer det, ju allvarligare brott, desto längre fängelsestraff, desto tuffare möjligheter eller tuffare förhållanden som du avtjänar under, och oftast desto högre stigmatisering.
Och då kan man inte tänka sig att han har sig själv att skylla för att han har begått allvarliga brott.
Nej,
för det är ju därför han har hamnat i den här situationen.
Exakt, och det har han ju när det gäller det ursprungliga straffet. Där har han ju sig själv att skylla, för där har han begått brott. Men han har ju inte bidragit till den här delen som är den tid som han har suttit för länge. Där är det ju faktiskt andra. Där är det ju staten som har felaktigt frihetsberövat honom. Så att han har föranlett att han döms för brott. Det är jag ju helt med på. Men där är det en skillnad.
Okej. Du, det står ju i den här frihetsberövande lagen också att rätten till ersättning faller bort om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att ersättning lämnas. Ja. Varför var det inte tillämpligt i det här fallet?
Av flera skäl, och då är jag tillbaka i detta att det här är då när staten har överträtt en av våra grundläggande rättigheter. Redan det förhållandet innebär att möjligheten att jämka ska användas väldigt restriktivt. Och det ser vi också i våra allmänna, vi har ju väldigt många sådana här ärenden per år, att det är väldigt få gånger vi kan jämka, och ofta får vi bakslag i tingsrätten.
Jämka betyder att ni drar ner ersättningen.
Att vi sänker då, ja, precis. Och ofta när vi överklagas det, och då får vi inte sällan bakslag i domstol. Men i det här fallet är det också så att alltid när det gäller då att man ska sätta ner skadeståndet, så krävs normalt sett någon åtgärd på den skadelidandens sida, att han eller hon så att säga har föranlett medverka till skadan. Och det är det som vi använder när vi jämkar eller sätter ner då enligt den här lagen. Och i det här fallet så har han alltså inte medverkat till just den här felaktiga tiden som var frihetsberövad. Och att han då, som jag sa nyss, att han är dömd för brott och medverkar till det kan inte användas för att jämka när det gäller den här tiden som man faktiskt satt felaktigt.
Med tanke på då det här beslutet och alla de reaktioner det har väckt och så vidare, hur tror du att det påverkar det allmänna rättsmedvetandet?
Jag tror att det påverkar, och det är ju så att vi har ju en situation i samhället när det handlar väldigt mycket att man vill ha hårdare tag mot kriminella och så vidare, och man inte ska så att säga dalta med dem. Och det är klart att ett sånt här beslut påverkar, det förstår jag också. Och samtidigt som det är på det sättet, så ser jag det i min roll, så måste jag följa lagstiftningen och upprätthålla liksom de rättsstatliga principerna även i ett sånt här fall, där det sticker folk i ögonen att en sån här dömd våldtäktsman kan få pengar.
Du anser, förstår jag, att du har följt lagen till punkt och pricka, och då undrar man ju om lagen är rimlig eller om den behöver förtydligas eller preciseras på något sätt. Vad tycker du?
Ja, vad tycker jag? Som justitiekansler så är det ju min uppgift är att tillämpa lagen och se till att den efterlevs. Och det är ju det som jag gör i mitt dagliga arbete, att jag tittar på sådana saker. och ser till generellt sett att enskilda kommer till sin rätt och att lagen tillämpas på ett rätt sätt. Sen kan man alltid diskutera om en lag är rimlig, om den ska ändras och så vidare. Det är inte riktigt mitt bord att gå in och tycka till om sådana saker, utan det är ju faktiskt riksdagen som stiftar våra lagar, och det är en politisk fråga om man tycker nu att det här, så här vill vi inte ha det, utan då får vi ändra på det. Men jag tror också att man ska komma ihåg att det här fallet i sig är väldigt, väldigt ovanligt.
Hur ovanligt?
Väldigt ovanligt. Jag har varit justitiekansler i 3 år, har inte kommit upp något liknande. Så det är väldigt ovanligt. Överhuvudtaget är det ovanligt att man får resning.
Okay,
så att,
just det.
Ja, så att det här är ovanligt. Samtidigt så förstår jag att man vill diskutera, är det rimligt att det kan vara på det här sättet? Kanske särskilt också när man jämför med de skadestånd som utgår till brottsoffer.
Precis.
Som är betydligt lägre. Det är ju en annan diskussion, men jag förstår upprördheten, och det är väl naturligtvis rimligt att man i så fall vill titta på det. Men, ja.
För han får ju nu då, eller har fått 840 000. Mm. Hans våldtäktsoffer har då i både tingsrätt och hovrätt, jag vet inte vad det heter, men de ska i alla fall få 275 000 respektive 225 000. Mm. Så det är ju en väldig skillnad här på offer och förövare, så att säga. Och dessutom är det väl så, enligt gällande lagstiftning, att han behöver inte använda de här 840 000 för att betala skadestånd
så
till sina offer.
Mm.
Och det är en ändring på gång. Vad tycker du om det?
Jag tycker det är bra att man ser över de här frågorna. Den ändringen som är på gång, den innehåller både förslag om att man ganska radikalt ska försöka eller ska höja ersättningen till brottsoffer. Och där är det ju så att det skiljer mellan olika typer av skadestånd, där jag kan hålla med om att brottsoffer ofta får för lite ersättning. Så det är en översyn av det, men man föreslår också att idag, precis som du säger, idag kan man inte utmäta de här pengarna som man får då i sån här ersättning enligt frihetsberövande lagen. Där föreslår man också en ändring just till förmån för brottsoffer. Att om någon som får en sån här ersättning har skuld sedan tidigare till brottsoffer, då ska kronofogden direkt kunna ta de pengarna. Och då föreslår man då att vi på JK ska få en underrättelseskyldighet och underrätta kronofogden att nu har vederbörande fått pengar, så att de då kan agera
just
i de fallen. Och jag tycker det är rimliga förslag.
Du, ett annat väldigt uppmärksammat fall som du har haft på ditt bord, det är ju två bröder i Arvika som pekades ut för att ha bragt den här 4-årige Kevin om livet 1998. De var barn då, nu är de vuxna, och de har då friats från alla misstankar, men de tycker ju att deras liv har förstörts på grund av hela den här uppmärksamheten och hur de behandlades också av polis och så vidare. Mm. De vill ha skadestånd av staten, men det sa du nej till.
Ja.
Varför då?
Jo. Jag är inne på det som jag inledningsvis sa, att i mitt mandat att kunna då betala ut ersättning, så är jag bunden av att jag måste ha ett rättsligt stöd. Jag kan inte bara, det händer ju då och då, precis som i det här fallet med bröderna i Kevin-fallet, att jag kan tycka att här är det väldigt ömmande omständigheter. Här borde det kunna vara skäligt att skadestånd utgår. Men i det här fallet så var det så att det låg så långt tillbaka i tiden så att deras krav hade så att säga preskriberats.
Men får jag stanna där? För att de blev ju friade först för 3 år sedan. Ja. De hade ju ingen möjlighet att ansöka om det här skadeståndet innan dess.
Nej.
Hade du ingen möjlighet att liksom tumma på de här preskriptionstidsreglerna?
Nej, alltså jag ska inte tumma på sådana regler, utan sådana frågor måste jag lämna till domstol. Att det blir domstol som ska bestämma, är det rimligt att i det här fallet ändra på preskriptionsreglerna? Det är ju regeringen kan ha en möjlighet att alltid betala ut ersättning av nåd, som det heter.
Mm. Ex gratia.
Ex gratia. Och det kan de göra i sådana här ömmande fall. Men jag har inte det mandatet. Jag kan inte göra det. Utan jag ska i min skadereglering följa då gällande rätt och praxis och så vidare. Och det innebär att i sådana här fall så behöver jag säga då att nej, jag kan inte betala ut, men gå till domstol eller i det här fallet kanske gå till regeringen, att de kan då betala ut ex gratia. Men jag, i min roll...
Du känner, du var förhindrad att göra detta.
Precis. Och det handlar också om att vårt rättssystem bygger ju på att vi har lagar och att vi har praxis från de högsta domstolarna. Det är det som utgör vårt rättssystem. Och om jag skulle börja tumma på det och säga att i det här fallet så betalar jag ut ersättningen då, eller i det här fallet så nekar jag ersättning, då blir det jag gör, det blir väldigt oförutsägbart. Och jag tar också kanske lite grann del av det mandat som regeringen har, och det ska jag inte göra.
Vi hittade när vi läste på inför den här intervjun ett beslut från 2008 då dåvarande justitiekanslern skriver att det går att bortse från detta om personen utsatts för ett allvarligt fel av staten. Jag ska bara citera: för min del anser jag att det är rimligt att avstå från preskriptionsinvändning när det står klart att en person har utsatts för ett allvarligt skadeståndsgrundande fel som staten är ansvarig för och har drabbats hårt av det. Det låter ju som att det finns ett litet utrymme.
Ja, alltså som JK så kan man ju ta sig vilka friheter som helst egentligen, men jag delar inte den uppfattningen att man ska göra på det sättet, för jag menar att då är man inne på den delen som faktiskt ankommer på regeringen att ge ersättning av nåd.
Okej, så där, justitiekanslern 2008 var, vad ska man säga?
Jag har en annan uppfattning där, kan man säga.
Men en annan uppfattning, det låter ju, lagen... Det handlar om att du tolkar lagen på ett annat sätt då?
Ja, jag tolkar väl mitt mandat. Och det är ju samma sak när jag uppträder i domstol som ombud för staten. Då ska jag iaktta saklighet och opartiskhet. Och det innebär att då bör jag följa lagen och inte göra avsteg från lagen i vissa fall. För att då blir det oförutsägbart vad som gäller i olika fall.
Okej, yttrandefrihet och tryckfrihet är ju inskrivna i grundlagen, och du som justitiekanslern är den enda som kan väcka åtal på det här området när det gäller tryckta skrifter till exempel. Och i somras väckte du åtal mot journalisten Cissi Wallin för grovt förtal för att hon i en bok skriver att hon våldtagits av en person som hon beskriver och kallar för mediemannen, och det gör vi även i det här programmet. Det är väldigt ovanligt att JK väcker åtal mot författare och journalister.
Oh ja, väldigt
varför
ovanligt.
Och hur kommer det sig?
Liten bara förklaring. Det är ju så att när det gäller brottet förtal så får man som huvudregel driva det för egen hand. Det är väldigt sällan som det allmänna går in. Och när det är på tryckfrihetsområdet så är det ju jag då som är åklagare. Är det förtal som sker på internet, då är det ju allmän åklagare. Men det är väldigt, väldigt ovanligt att jag går in. Och i det här fallet så ansåg jag det befogat, och det av den anledningen att då Cissi Wallin då var dömd för att ha spridit de här uppgifterna på sociala medier, och sen efter domen fortsätter att sprida dem i ett annat medie, nämligen den här boken. Och där menar jag att där är det min uppgift då att gå in och så att säga försvara rättsordningen.
Men jag läste hennes bok igår och hon namnger ju inte honom. Om man inte har en susning om vem det är så vet man ju inte det.
I det här fallet så var väl min bedömning att det är så känt genom det som är skrivet tidigare och hennes, det som hade skett på sociala medier.
Att hon har namngivit honom på sociala medier. Ja. Det gör att alla vet vem hon pratar om helt enkelt. Okej. Okay. Men det är ju också så att den här domen mot grovt förtal mot henne är överklagad till Svea hovrätt. Och du inväntar inte den domen. Varför gjorde du inte det?
Nej, jag kan inte göra det. Dels finns det olika regler om, jag har ganska kort tid på mig när det gäller att kunna väcka åtal. Och jag måste göra bedömningen då i det skedet.
Men om hon frias i hovrätten, hamnar inte ditt åtal i ett helt annat ljus?
Får jag göra en bedömning där, och det blir så att säga ett hypotetiskt resonemang idag vad jag kommer fram till, men så kan det vara naturligtvis.
Men det här väcker ju ändå intressanta frågor. Vad kan man skriva? Det har ju kommit många romaner där vuxna människor beskriver sina mer eller mindre kända föräldrar eller partners eller vad det kan vara för någonting. Så frågan är ju liksom, vad kan man berätta och vad kan man inte berätta?
Yttrandefriheten är ju, vi har en väldigt, väldigt vid yttrandefrihet, men den är inte helt utan gränser. Men man kan säga så här att det är svårt att säga exakt var gränsen går, utan det ska ju vara, man har olika bedömningar om det är försvarligt att lämna uppgifter, om det är sanna uppgifter blir nästa led och så vidare. Men generellt sett så är utrymmet väldigt stort. Man får säga och skriva väldigt, väldigt mycket. Men det finns ju gränsen då, för det finns ju naturligtvis ett motstående intresse att enskilda inte ska hängas ut med känsliga uppgifter och så vidare. Så att det är inte utan gränser, men man får skriva väldigt mycket.
Men om hon inte hade namngivit honom tidigare i sociala medier, då hade hon kunnat ge ut den här boken.
Så jag har lite svårt att prata så mycket just om
men ett hypotetiskt fall, ja. Då, om jag hade gjort detta, hade skrivit, pekat ut någon för våldtäkt i sociala medier, sen skriver jag en bok och kallar människan för mediemannen eller något annat. Jag hade inte namngivit honom. Nej. Överhuvudtaget, då hade det inte varit några problem.
Ofta är det så att om du inte namnger så är det ju sällan att det når upp till förtal. Men det kan ju vara så att det är ändå väldigt lätt att identifiera vederbörande. Så att det är alltid gränsdragningar där också.
Mm, det låter svåra.
Det är ett svårt område.
Okej. Okay. Mm. Men du vill, skriver du, att tingsrätten ska förklara hennes bok som konfiskerad.
Ja.
Ganska dramatiskt. Vad innebär det?
Det innebär att de exemplar som finns kvar då på förlaget, att de inte då får spridas. Okej. Om det skulle bli en fällande dom.
För Cissi Wallin skriver ju att här ska de brännas på bål.
Ja, det gör vi inte.
Det gör ni inte?
Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på vad som händer med dem. De förstörs väl.
Mm. Okej. Men de får inte fortsätta säljas. Det är det som är grejen.
Nej.
Eller spridas.
Om nu tingsrätten skulle gå på den linjen.
Just det. Mm. I Polen har ju regeringen tagit kontroll över delar av domstolsväsendet och kritiseras just nu av EU-kommissionen för det. Och här har det ju aktualiserat en debatt om vårt eget skydd av rättsstaten Sverige. Om man tittar på det svenska systemet så har ju du då som justitiekansler, du är utsedd av regeringen. Mm. Det är du som har ett slags tillsyn av domstolsväsendet.
Ja.
Det är en lite olycklig kombination kanske i ett annat politiskt läge. Vad ska man göra åt det?
Det kan det definitivt vara, och vi har ju en pågående diskussion nu även i Sverige om domstolarnas självständighet gentemot regeringen. Och vi har ju av tradition en ganska svag maktdelning också i Sverige. Vi har ju en sittande utredning som tittar på skyddet för just domstolarna, framförallt skyddet för våra högsta domare. Och den här frågan om det är rimligt att JK har tillsyn över domstolarna och domare, det tycker jag är befogat. Det är en befogad fråga. Nu är den inte med i den här utredningen.
I grundlagsutredningen
som sitter och tittar på olika saker nu. Men jag tycker det är befogat att fråga sig om det är en rimlig ordning. Så att vi får väl se vad som händer i den frågan så småningom.
Du vill helt enkelt bli av med den här tillsynsrollen då?
Nej, jag skulle inte säga att jag vill bli av med den, för det är ett uppdrag som jag har, men jag tycker det är rimligt att fråga sig om det är en ordning som ska bestå, eftersom jag som JK har väldigt långtgående befogenheter att anmäla domare till disciplinförfarande och åtala och så vidare. Och tittar man på den utvecklingen som har varit i Polen, så ett annat läge, en annan regim, en regimkritisk eller trogen JK kan ju naturligtvis göra skada i ett sånt läge. Så att, visst är det en befogad fråga.
Hur skulle en regimtrogen JK kunna göra skada?
Nej, men det handlar ju om att naturligtvis vita åtgärder mot domare, precis som man gör i Polen idag.
Hur kommer det sig, tror du, att det här, för det här har ju varit, det är en diskussion som pågår och det har ju pratats om det i några år och så, men varför finns det inte med då i den här grundlagskommittén, tror du?
Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag tror att det är en stor fråga möjligen och så, men jag får nog passa på den frågan varför den inte är med.
Men du rekommenderar regeringen att göra en översyn helt enkelt?
Ja, jag skulle vilja säga att jag tycker det är rimligt att frågan väcks.
Mm. Tack så mycket, Marie Heidenborg, justitiekansler, för att du var gäst i Ekons lördagsintervju. Och då har vi med oss Sandra Friberg som är docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du är expert på skadeståndsrätt och vi pratade ju med JK här om det här skadeståndet på 840 000 till en våldtäktsman. Anser du att JK hade kunnat betala ut ett lägre skadestånd än vad som skedde nu, eller till och med sänkt det till noll?
Ja, jag har lyssnat på vad Marie förklarar här kring vad som har legat bakom beräkningarna kring skadeståndet. Och jag tänker att det finns i alla fall några frågor som man bör ställa sig ändå, vad det finns för utrymme här. Till att börja med så kan man ju konstatera, precis som JK säger, att hon har både till uppgift att bevaka statens intresse som sakförare för staten, men också bevaka då enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter. Och i det så ligger det ju naturligtvis ett väldigt starkt fokus på lika behandling, precis som hon säger. Och där tänker jag just att man måste ju också se vad det är för typer av situationer där personer befinner sig i liknande situationer överhuvudtaget. En person som är dömd är inte i samma situation som en som inte är dömd för ett brott.
Vad menar du med det?
Precis det som du frågade JK då i den här intervjun, att den här personen var ju trots allt dömd för brott. Det vill säga han befann sig i en annan situation än en person som har blivit felaktigt fängslad för ett brott där det senare visar sig att han var oskyldig. Så i det här fallet kanske det inte riktigt helt enkelt, tycker jag, att säga att de befinner sig i samma situation, att det ska lika behandlas på den grunden, för de befinner sig inte i samma situation. Den ena är skyldig, den andra är oskyldig. Och då kan man ju diskutera om inte just ersättningsnivån faktiskt bör påverkas av just den frågan. Att det faktiskt är ett allvarligt brott när en person som är oskyldigt dömd, ja, då ska vi naturligtvis beakta det faktum att det blir en ökad stigmatisering. Man drabbas hårdare av det fängelsestraff som har blivit utdömts. Men en person som är skyldig, där undrar jag ifall man verkligen inte kan faktiskt ha i beaktande att den personen befinner sig inte i samma situation, för den är skyldig helt enkelt. Så att ersättningen skulle kunna vara lägre för den personen i alla fall. Den andra delen som jag tänker på också, det är just det att JK har utgått ifrån i sin beräkning av ersättning från att personen i fråga fängslas från dag ett. Och då, precis som hon berättade, så blir ju ersättningen högre för varje månad som man är fängslad. Och där kan man väl diskutera om det inte vore rimligare till exempel börja räkna på ersättningen först från och med den dag som man blir fängslad för länge. För då hade ju ersättningsnivån också varit lägre per månad på grund av just den här exponentiellt ökade ersättningsnivån än vad det var nu. Nu gick han in i ersättningsberäkningen på en förhöjd nivå redan från start än vad det annars skulle ha varit.
Men du har forskat på hur man graderar kränkningar. Och hur gör man det? Hur räknar man ut hur mycket en viss kränkning ska ge i skadestånd?
Ja, det går ju inte att räkna ut, eftersom vi talar om värden som egentligen är helt oersättliga. Att värdera någons frihet, att inte vara berövad friheten och sitta fängslad, det går ju inte att sätta ett ekonomiskt värde på det egentligen. Lika lite som det går att sätta ett värde på vad kränkningen är värd när någon utsätts för ett grovt sexualbrott till exempel. Utan vi gör försök till uppskattningar, att försöka hitta skäliga ersättningsnivåer för att på något sätt markera allvaret i den kränkning som brottsoffret har blivit utsatt för. Och då får man jämföra olika typer av kränkningar med varandra till exempel. Och där ligger skadeståndsnivåerna i väldigt nära anslutning till hur allvarligt vi ser på brotten som brottsoffren har blivit utsatta för. Så den som utsätts för ett väldigt grovt sexualbrott eller ett mordförsök, den anser vi också är berättigad till ett högre skadestånd än den som har blivit utsatt för en misshandel av mindre allvarligt slag till exempel.
Men du, om vi tittar på det här skadeståndet så blev ju det väldigt mycket högre då än det som brottsoffren får. Hur kommer det sig att brottsoffer värderas lägre än de som får skadestånd för att staten har gjort något fel?
Ja, det kanske inte går att säga att brottsoffer värderas lägre på det sättet, utan det är två olika ersättningssystem som vi har att göra med här. Vilket gör att det blir väldigt många gånger svårt att jämföra på det sättet. Vi skulle också kunna lägga in i ekvationen frågor om ersättning till personer som har utsatts för diskriminering till exempel. Så ser vi ytterligare ett annat sätt att beräkna skadestånd. Och det där gör att vi får svårt att diskutera vad som är värt mer än något annat. För det handlar egentligen om olika ersättningssystem som beräknas på lite olika sätt helt enkelt.
Du, de här bröderna till sist då, lite kort, som anklagades för att ha orsakat fyraårige Kevins död i Arvika 98, de får ju då inget skadestånd alls eftersom det var så länge sedan som det hände. Men är det helt solklart liksom att det är regeringen som får ta det här?
Nej, det är det ju inte. Precis som JK nyss också sa så kan ju JK ha olika uppfattningar i den här frågan om man faktiskt åberopar preskription eller inte. Man kan avstå från att säga att det här är ett preskriberat anspråk egentligen. Så att där har ju JK haft olika uppfattningar tidigare jämfört med nu till exempel. Och vi kan också se att vid andra fri- och rättighetskränkningar när det har prövats i domstol så har man till exempel från Högsta domstolen sagt att när det inte har funnits någon möjlighet att tidigare utkräva sin rätt för en kränkning som man har blivit utsatt för så måste man börja räkna preskriptionstid först när det står klart att det är en rättighetskränkning. Och
tack
det kan
ska
man diskutera
ha.
Om inte det skulle vara lämpligt här också.
Tack ska du ha, Sandra Friberg, docent i civilrätt Uppsala universitet. Producent idag, det var Maja Lagerkrans, tekniker Jakob Gustafsson. Jag heter Monica Saarinen och vi säger tack för idag. Slut för idag.